Jag är så stressad just nu för att vi håller på att flytta. Och jag tänker så här, vad skönt det kommer bli att få ett barn. Så allting bara blir lugnt. Man bara ligger där i sängen och tar det lugnt. Och det ammas och man tittar på barn.
Mm. Det här måste vi nog prata igenom om. Ja, välkomna till att lyssna till Två män i en podd som sänds i samarbete med Expressen Kultur med Erik Schildt och mig, Daniel Kulin. Jag vill inte ta ifrån någons förhoppningar om någonting. Samtidigt så är det ju bra att förbereda sig på att liksom, alltså lugnt och skönt. Ja, det kan det ju absolut vara. Sen blir det ju det här. Jag kommer ihåg att jag hade någon slags så här ram. Jag gjorde en egen text på Vem kan segla för utan vind när jag gick omkring där. Som var så här, vem kan bajsa med öppen dörr? Och för att peppa mig liksom, jag kan bajsa med. För att liksom det, tid är ju en issue när man får barn. Det är svårt att släppa. Eller så här, jag tror att din inställning är i för sig bra för att det låter som att du vill vara i ett nu, och det är bra.
Men den allra första tiden då, första veckorna, är inte den lite lugn ändå?
Ja, den kan det nog. Jag minns den ju väl som ett lyckorus och som en förälskelse ungefär. Liksom. Sen får vi hoppas i ditt fall att det finns ju så att säga. Jag är ju en sån här olyckskorp. Så att säga. Jag, på profylaxkurserna så när männen skulle prata om hur de kände inför förlossningen så det har gått bra i 1000 år, det kan nog gå bra det här. Och jag bara så, ja, men kvinnor har dött i barnsäng i 1000 år, det här kommer gå till helvete ungefär så. Oh, yeah, så att jag vet inte vad som är, men förhoppningsvis så blir det väl en lugn och fin start och... Men sen är det ju den här att det gäller att... Jag tror att du har fallenhet för det. Att vara i nuet och inte koncentrera sig till 1000% på barnet hela tiden. För då måste du koncentrera dig dygnet runt och då blir du utbränd. Så var med barnet. Så här.
Är du ofta orolig kring sånt som handlar om liksom hälsa och sjukdomar?
Nej, tyvärr för lite kanske. Tyvärr för lite. Jag är inte en sån här förnekare. Men nej, jag är inte så... Utan det är trafiken som är min noja.
Mm-hmm. Intressant, för att jag sitter ju här med ditt horoskop framför mig.
Ja,
så att jag vet ju allt om ditt inre nu. Oh, jag har ju tagit fram det här då sen förra gången.
Ja.
Så att jag
uppgav ju mitt klockslag på min födelse. Det här
exakt.
Är liksom någon slags ambitiös form av...
Ja, det här är ganska ambitiöst. Så vi ska bara dubbelchecka att allting stämmer här. Mm-hmm. Daniel Sjölin, född på en måndag 31 oktober 1977. I Uppsala.
Mm.
Tid klockan 3 på eftermiddagen.
Ja.
Mm, exakt. Och det här kan man ju göra. Om någon lyssnar på det här och vill göra samma sak så kan man ju bara gå in på nätet. Och det finns många, många sidor där man fyller i sina uppgifter då. Och då får man ut en astrologisk karta. Och förr i tiden, före internet, så fick man ju gå till en astrolog som satt i säkert timmar med ganska avancerad matematik. För att det här är alltså en bild av hur stjärnhimlen var i den minut då du föddes. Jag har ju det på papper här. Du kan få titta lite, sen behöver jag få tillbaka det.
Här är en massa tecken, det är Leo, Cancer och det är olika gradteckningar och... De här symbolerna känner jag igen, 69 känner jag igen, men det är inte mitt tecken.
Nej, den där 69, jag tror att det är någon planet.
Och då är det en massa kors och linjer som du har dragit.
Exakt, det finns otroligt mycket att säga om dig utifrån det fakta vi har här framför oss. Och jag menar, skulle vi prata om hela ditt horoskop, då skulle vi sitta här i timmar. Så vi kan ju återkomma någon annan gång till det här.
Du har en hållhake på mig här också.
Ja, jag vet väldigt mycket om dig faktiskt. Så att vi kan väl börja någonstans. Alltså, vad vill du veta om dig själv?
När jag var liten, min mamma var väldigt intresserad av astrologi, så att hon berättade ju för mig hur jag var. Så att, och jag fick små böcker med skorpionen och så här är du och såna saker. Och det är tveklöst så att jag tidigt gifter mig med den självbilden som står i de böckerna. Jag, så att säga, som tidig ålder, så att säga, så väljer jag, det kan man kalla för psykologiskt fenomen, liksom, väljer att tro på att det här, jag väljer att projicera mig själv in i det här. Och men eftersom jag går igenom en livskris nu så har jag börjat ifrågasätta precis allting i mitt liv. Så att säga. Då undrar jag, är det verkligen så att jag är, det jag minns mest är så här att out Kaiser, out Nihil, antingen allt eller inget, så att säga. Ska vara bäst, och det var så att jag ska vara bäst på allt, eller så får det vara. Och det där genom, liksom, gick ju genom hela min barndom, att jag vågade inte börja spela hockey för jag måste vara bäst. Och det misstänkte att jag inte var, så då får det vara. Och då fick det gjort att jag ångrade sen i vuxen ålder att jag inte kunde ta del av glädjen att spela ishockey.
Mm. Ja, men det här, alltså det stämmer ju att du är ju skorpion. Alltså, och då säger man astrologiskt att det här är ditt soltecken. Det där solen stod den månad du föddes då. Skorpionen är ju ofta i november. Mm. Du är ju precis i slutet av oktober.
Mm.
Och skorpionen är ju ett giftigt tecken. Det är ju, jag har haft mycket, mycket problem med skorpioner i mitt liv.
Okay.
Försöka hålla dem på avstånd faktiskt. Jag är ju oxe. Jag är ju liksom stor, lite trög. Liksom. Gillar inte att flytta mig utanför min hage. Men du är ju liten och vass. Och gadden kommer, det säger man ofta om skorpionen, att gadden kommer alltid först. Du liksom sticker dig fram i livet.
Jaha, jag har den bilden av den här gadden jag har, det är snarare att i min upphetsning så sticker jag mig hellre till döds själv än att jag, så att säga, lider ett nederlag, så att säga, ungefär så.
Det stämmer
nog. Det är som en terroristmentalitet ungefär, typ.
Alltså det sägs
om det väl gäller.
Det sägs ju att skorpionen alltid dramatiserar sitt eget liv.
Ja,
och om det inte händer någonting så måste skorpionen då hitta på massa dramor eller ställa till med saker. Det måste vara drama hela tiden.
Ja, nu märker du att jag sätter armarna i kors här och jag befarar att det är nog korrekt.
Ja, men om man vill gå djupare in i horoskopet så har vi då inte bara var solen stod när du föddes, utan det finns ju en massa andra planeter och andra saker som vi kan titta på. Och det är ju inte meningen att vi ska sitta här hela programmet och bara prata astrologi, men jag vill bara säga då, jag vet, många tycker att det här bara är flum och dumheter. De tänker sådär, vadå? Är det hur planeterna påverkar med någon typ av gravitation när man föds? Nej, det där får man släppa liksom. Det här är en typ av förmodern tänkande där stjärnbilderna och stjärnhimlen i det ögonblick du föds är en typ av karta till ditt inre. Sen hur det här fungerar, det är en lång historia. Men man måste se det här som ett meditationsämne.
Mm.
Där det som då horoskopet och astrologin säger ska möta dina egna känslor, din egen vilja och din egen självuppfattning. Och där kan du liksom få någon typ av guidning. Det blir ett sätt att kanske lära känna sig själv. För mig har det här faktiskt betytt väldigt mycket. Det finns några, jag har med mitt horoskop också. Det finns några saker i mitt horoskop som är det mest sanna som någon någonsin har sagt om mig.
Det måste vi höra på en gång.
Ja, alltså det är nämligen så att det finns då de olika planeterna och det finns solen och det finns månen, men det finns också de 12 astrologiska husen.
Mm-hmm.
Och det är lite som en till indelning utöver de här stjärntecknarna. Och det handlar om saker som personlighet, pengar, släktingar, familj, föräldraskap, hälsa, kärlek, äktenskap, död, livsåskådning, social ställning, vänner och det undermedvetna.
Oj.
Och då kan man titta då, det som träffade mig med full kraft var när jag förstod vad jag hade min Saturnus.
Mm-hmm.
Saturnus är smärtans planet.
Jaha, är det? Okay. Mm.
Saturnus är liksom, förr i tiden var man otroligt rädd för Saturnus. Nu för tiden i lite New Age-kretsar brukar man förmildra det där och säga att ja, det är en utmaning som gör att man kan utvecklas och sådär. Men i grunden är Saturnus en jobbig, jobbig planet.
Mm.
Och där man har Saturnus, där kommer man få problem förr eller senare.
Mm. Jag måste bara inflika något helt annat. Jag har ju varit också sen barnsben väldigt intresserad av astronomi, som är något helt annat sätt. Och Saturnus är ju favoritplaneten där, inte på grund av dess unika ringar utan också på grund av att enligt, så att säga, modern teori, det kan ju ändras, så är det tack vare Saturnus som vi överhuvudtaget existerar. För att när ett planetsystem bildas i normal, så är det normalfallet att en stor superjätte bildas, det vill säga i vårt fall då Jupiter. Men som faller in mot centrum av stjärnan och slukar de inre planeterna och sen är det slut. Men i vårt fall och i vårt solsystem så bildades två sådana, även Saturnus bildades, som höll borta Jupiter. Så att Jupiter inte kraschade in i stjärnan, så att vi finns på den här delen av planeten. Så att, ja, så att jag, den typen av...
Men då kan jag säga att det är ju lite intressant, om man ska generalisera, så är det väl så att män är intresserade av astronomi och kvinnor är intresserade av astrologi.
Ja, det kan nog... Men jag är ju road av båda, för det råkar vara...
Ja, jag kan med, hålla
jag, de bollarna i luften.
Jag är inte helt ointresserad av astronomi heller, ska jag säga. Men kanske astrologi ännu mer.
Mm. Låt höra de här husen då.
De här husen då. Och då, jag insåg så sent som i somras att jag har Saturnus i det 12:e huset.
Det låter som så här ordspråk. Nej, gå inte till honom. Han har Saturnus i 12:e huset. Men okej, förlåt, vad innebär detta?
Nej, det är fruktansvärt.
Det här är någon slags din olycka i livet.
Det är inte olycka, smärta.
Smärta. Och vad är det 12:e huset?
Det är den djupa andligheten. Det är ensamhetens hus, det är det undermedvetnas hus, det är isolationens hus. Saturnus gör att det alltid finns en risk att jag kommer känna mig totalt ensam, som att ingen kan förstå mig. Och i somras då läste jag på, det finns hela böcker om folk som har Saturnus i 12:e huset. Mm. Och allting, det kändes som att det aldrig känt mig så sedd som när jag läste den texten.
Är det, men spontant, du som troende, det måste väl rimligtvis ha att göra med att du...
Ja, vem vet? Vem vet? Jag kan inte säga mer än att de där texterna, och de är inte allmänt skrivna, de passar inte.
Hur är man då? Passar inte. Vad är det för människa?
Man kommer till exempel tycka att allt alltid är ens eget fel.
Mm.
Och man kommer känna en enorm skuld. Man är född med en enorm skuld som man inte vet vad det handlar om. För att i och med att Saturnus ligger i 12:e huset så ligger Saturnus i det omedvetna. Mm. Så att min stora skräck, mitt stora mörker finns i mitt omedvetna. Jag vet inte vad det är. Men det har någonting med ensamhet, isolation, men också någon typ av djup andlighet.
Mm. Det låter spontant som du har att göra med någonting som vi startade den här serien med, att du inte kunde bli arg.
Absolut. Absolut. Och Saturnus är så, om man inte vill veta av Saturnus så blir planetens krafter större och större och större och större. Och jag har verkligen inte velat veta av det här.
Mm.
Jag tyckte liksom att det kändes rimligt på något sätt. Och det här var liksom bättre än alla terapier och allting. Det var, så att nu har jag förlikats med att jag är en sån som har Saturnus i 12:e huset.
Det är ju som att få någon form av öppen och existentiell diagnos. Liksom.
Jag tror det.
I brist på alla de diagnoser som vi har som inte är existentiella utan som är väldigt banala i bemärkelsen. Att de försöker rent av koppla till kemi och lyckas med det och gör det så att säga, med framgång ibland också. Så att,
men, exakt, det här är väl motsvarigheten. Men, det finns ju den här GAD eller GAD, generellt ångestsyndrom tror man säger.
Mm.
Det är lite, det är väl den medicinska vetenskapliga termen på att ha Saturnus i 12:e huset.
Ja, just det, okay.
Det är en typ av ångest som inte går över, man vet inte var den kommer ifrån.
Mm.
Jag tycker det är skönt liksom att tänka att nej, men jag född med det där, stjärnorna stod så när jag föddes.
Hörde du förresten att såg du där att man i den här amerikanska psykologi jättebibbar med amerikanska sjukdomar som de kommer ut med varje år, eller inte amerikanska men psykologiska sjukdomar. Att de tagit bort sorg.
Nej.
Så förlorar du nära anhörig så kan du gå in i en depression.
Är det sant?
Sorg är inte ett längre tillstånd som accepterats som en, liksom en...
Är det sant? Det betyder att man, om man då blir sorgsen, om någon närstående går bort, så då ska man medicineras.
Ja, då är man deprimerad och ska du medicineras. Det var lite, jag såg någon sån här blänkare om det. Jag har inte gått på djupet, jag har inte tittat själv i hur det så där ser ut. Men jag tror att det skulle vara typiskt för våran tid. Men jag skulle mena att ha Saturnus i det 12:e huset är snarare att bejaka motsatsen. Det finns begrepp som sorg till exempel. Det finns begrepp som ensamhet.
Absolut. Mm. Men jag hörde också att det från amerikanskt håll kom idéer om när det gäller barn så ska man sjukdomsklassa dagdrömmeri.
Oj.
Att man inte är tillräckligt produktiv och man sitter liksom i ett hörn och
det
bara...
Det låter som kalokain. Det låter som Karin Boye. Det låter som...
Jag skulle medicineras direkt då som barn. Det var det enda jag höll på med. Drömma mig bort.
Ja, det låter verkligen, då skulle man medicinera bort, ja, jag håller med dig. Samma här dagdrömmen också. Då skulle man medicinera bort i princip fundamentet för existensen. Jag vet ju att, alltså, foster drömmer ju, det vet vi, innan de är födda. Vi ser på ögonrörelser man har röntgat. Så frågan är, vad ser de? De har inga bilder att processa från yttervärlden, så att säga. Jag har misstanke om vad jag ska kanske återkomma till det, men poängen är, när du föds, du ska bli pappa. Du har ju sovit den mesta tiden i livmodern. Du fortsätter att sova. Sömnen och drömmen är vår första värld. Det är grundtillståndet. Sen blickar nya, så spricker någonting annat in, så att säga. Men det är grunden, det är den första värld. Och även dagdrömmeriet, så att säga, med tankar ska också betraktas som vår suveränaste grundstat. Det här, jag blir upprörd när jag hör att man ska... Förlåt. Ja,
men det är en väldigt vacker tanke. Att, alltså, sömnen och drömmen är vår första värld. Det finns ju sådana där freudianska teorier att allt vi längtar är att få komma tillbaka in i livmodern och bli omslutna och ligga i någon typ av urvatten och där då drömma och gungas fram i världen. Mm. Men tänk om också livmodern är då en symbol för någonting existentiellt, att det är det tillståndet som är liksom, ja, himmelriket på något sätt.
Jag tror att det kan vara det. Det är ju ett hormon som säger till dig att vara vaken hela tiden. Var vaken när du är vaken, så att säga. Det, när, med sömnsjuka och sådana saker, då är det brist på det hormonet, det stänger av, då bara slocknar man. Så det är ett tecken på att det är ett undantagstillstånd att vara vaken, så att säga. När hjärnan kopplar av och inte skickar ut den här ättriga signalen om att vi ska betrakta verkligheten och vara i den, för vi får stilla vår hunger, då slappnar den av och då sover vi.
Intressant, alltså. Jag ska komma tillbaka till horoskopet snart, men en av de vackraste texter jag läst i en tidning publicerades, ja, faktiskt i Expressen när Bo Strömstedt dog. Då var det P.O. Enquist som skrev som en... Det var inte en runa, det var liksom bara en beskrivning av hans sista möte med Bo Strömstedt på ett ålderdomshem. Och Bo Strömstedt hade legat i någon typ av dvala i någon vecka, men sen liksom kommit tillbaka till livet. Och då var P.O. där. Och då tittade Bo Strömstedt på P.O. och sa: "Jag har varit innesluten i döden."
Oj.
Och P.O. Enquist, som är så skicklig författare och också reporter, han tar liksom fram pennan och säger: "Hur var det att vara innesluten av döden?" Då säger han: "Det var alldeles lugnt och väldigt stilla. Det fanns inga krav på mig och jag hade inte något krav på någon annan heller." Och då konstaterar då P.O. Enquist i slutet av texten att så är det att dö. Det är då alldeles lugnt, väldigt stilla. Det finns inga krav på en. Och man har inte heller något krav på sig själv.
Enastående. Just de här kraven på sig själv och på andra. Där bör man förstå vad som innebär.
Så var det kanske där i livmodern. Alldeles lugnt, väldigt stilla. Inga krav.
Nej.
Sen kom kravet att ta sig ut. Aha. Fruktansvärt.
Ja, gör det.
Börja andas själv, äta själv. Ja, ja. Ja. Men då ska vi se här. Mm. Jo, men då har jag berättat lite om min Saturnus. Vi ska komma till din Saturnus.
Ja, det här blir jättespännande.
Det blir väldigt spännande, för den ligger på ett ganska...
Jag måste bara få inflika en kort fråga om astrologi. När jag var liten så fick jag höra att Pluto var min värdplanet. Och det var mörkrets planet. Det tyckte jag var väldigt roligt, för att jag skulle vara destruktiv och sådana saker. Men sen blev jag ju problem att Pluto degraderades ju från planet på den astronomiska konferensen 19 eller någonting. Vilket jag sörjer än idag. Jag tillhör Pluto-sörjarna.
Det är väl så att om man är lite... Om man gillar USA så kan man ju flytta dit. För där är Pluto fortfarande en planet. De amerikanska okay. astronomerna gick inte med på det här.
Nej,
för det är den enda planet som en amerikan har hittat. Så de var så här: "Ja, men det där gäller, det är en planet i vårt land fortfarande." De gick liksom emot.
Underbart.
Så att där är fortfarande planet. Ja, men du har Pluto på ett väldigt, väldigt spännande ställe, kan jag säga. Mm. Alltså, Pluto är ju då dödens planet förstås. Och du har Pluto i dödens hus.
Okej.
Okay. Mm, det åttonde huset. Och det betyder, alltså, dödens hus är ett ganska skrämmande hus. Där har du också Venus, kärlekens planet.
I know.
Så att det här, och du förstår när jag presenterar det här, så jag vet inte så mycket mer än det här. Men processen handlar om att du reagerar på att höra de här sakerna.
Mm.
Att det finns då ett dödens hus som har med allt som har med död att göra. Dels den kroppsliga döden, men också saker som du måste dö ifrån i ditt liv. Mm. Och där har du då både Pluto som gör det här huset då extra kraftfullt för dig. Du kommer på något sätt, enligt det här då, det är inte min tolkning, omgärdas av död. Det kan vara en kroppslig död, det kan vara personer i din närhet som dör, det kan vara att du dör ung. Men det kan också vara att det finns saker som du verkligen måste dö ifrån.
Mm. Mm.
Det intressanta då att du väldigt nära har också Venus, som är då kärlekens planet, men också din mjuka sida, din kvinnliga sida, din feminitet. Det finns också i dödens hus.
Hur ska jag tolka det då? Att jag ska...
Det är det här som är då meditationsämnet.
Ja.
Sen kan man ju läsa mer om det här dödens hus, vad som finns. Det finns ju olika tolkningar vad det betyder. Det finns några som är lite hårdare och andra som är lite snällare. De hårdare är ju att det handlar om död helt enkelt, och de snällare är att ja, men det handlar om att du måste dö ifrån saker och du måste återuppstå igen och sådär. Men du har ganska många planeter här. Jag har ju solen i dödens hus, så att jag...
Oj.
Det betyder att jag har något väldigt kraftfullt här, och det här är också ett okult hus, så att det finns hemliga saker här, det finns dolda saker, saker du döljer för omgivningen men som också kan vara dolda för dig själv. Men jag ska också prata om, alltså solen har du ju då i skorpionen, så det är liksom ditt jag som är den här skorpionen. Det positiva med skorpionen är ju att i det här dramatiska finns ju en enorm kraft. Väldigt många personer som har åstadkommit mycket i livet har varit skorpioner. Det är också ett väldigt konstnärligt tecken, alltså det finns mycket eld här, det finns mycket energi. Men du har ju också din måne. Och månen är då skuggsidan.
Mm.
Det är helt enkelt din nattsida. Man kan säga att solen är din dagsida. Det du visar upp för andra människor, men också det du har lätt tillgängligt för dig själv. Så jag har ju då solen i oxen, så för mig är det väldigt lätt att tänka, jo, men jag är ganska trygg och jag tycker om mitt hem och jag gillar vackra saker och jag är liksom hyfsat jordad. Jag lockas inte iväg från min hage, utan jag gräver där jag står. Det är liksom min dagsida. Och skorpionen är då din dagsida.
Mm.
Men du har då en nattsida. Och den ligger då, intressant nog, i tvillingarnas tecken.
Mm-hmm.
Journalisttecknet brukar man säga.
Mm-hmm.
De bästa journalister är alltid tvillingar.
Mm.
Det är ett ytligt tecken. Tyvärr.
Ja, ja.
Det är inte någon som gräver på djupet, en tvilling.
Nej.
Men det är otroligt kommunikativt.
Mm.
Det är snabbt, det är humor, det är iakttagelseförmåga. Men det är framförallt kommunikation.
Mm.
Så där har du din måne. Och det är ganska bra om man ska röra sig i någon typ av medial värld. Så är det bra att ha, alltså, du ska ha någonting i tvillingen.
Mm.
Så att du tar dig fram. Alltså du kan ha solen i tvillingen och sen så kan du ha månen någon annanstans. Men här har du då solen i ett väldigt dramatiskt tecken och månen i det här kommunikativa, men lite enklare, lite ytligare tecknet.
Funkar fint. Men kan man framläsa vad man passar ihop med? Det har man liksom, finns jättemånga så här. Du passar med en,
ja.
Du ska ha en kärleksrelation med det här, eller du ska gifta dig med en sån här, eller du ska...
Ja, nej, men du ska ju akta dig för jordtecken när det gäller kärlek.
Och vilka jordtecken? Det är oxen.
Det är oxen, det är jungfrun och det är stenbocken.
Mhm. Okej.
Okay. Det kommer inte gå.
Nej, okej.
Okay. Inte på sikt.
Nej.
Det kan finnas attraktion, men det kommer inte gå på sikt. Jag skulle säga att det blir ju lufttecknen då, eller vattentecknen. Du ska inte ha en till skorpion.
Mm, det låter jobbigt.
Det blir för dåligt, tror jag. Men sen så finns det då, det finns så mycket att säga om det här, men det sista jag tänkte säga är att du har någonting som heter ascendenten.
Ja, vad är det för någonting?
Den är väldigt viktig. Det är det tecknet som syns vid liksom horisonten den dagen du föds. Så att det här är liksom starten, det är det första huset, kallas för ascendenten. Okay. Ascendenten är hur du vad ska man säga, din självbild skulle man kunna säga.
Okej. Okay.
Hur du ser på dig själv.
Ja, vad är det för jävla skitascendent som jag stod och mitt på höra?
Jo, men du har ett knepigt tecken där.
Okej, okay, ja.
Men du har fisken i ascendenten.
Ja, okej.
Vad vet du något om fisken?
Jag tycker mina barndomskompisar kändes som glada, bekymmerslösa fiskar. Det var en vattenman, jag vill blanda upp det här.
Vattenmännen är ganska bekymmerslösa.
Ja, då, precis. Jo, men det var min bästis.
Det är också ett ganska så ytligt tecken.
Ja.
Fisken, åh nej.
Nej, okej.
Okay. Känslig.
Och nej.
Nej. Det är fiskarna. Det är det som kännetecknar fiskarna.
Ja.
Otroligt känsliga.
Så det är liksom en extra krydda av känslighet då? Ja.
Det är så känsligt. Men i den känsligheten så finns ju en sensibilitet också.
Mm.
Världen strömmar in i dig.
Jo.
Tack. Du är ett med vattnet.
Mm.
Du bara flyter omkring där.
Mm. Det var härligt då. Kanske inte var det, tycker jag. Men okej. Okay. Vad hade du för ascendent då?
Jag har ascendenten vågen faktiskt.
Ja, hur då?
Vågen är ett ganska trevligt tecken.
Mm.
Konstnärliga brukar de vara, men också balanserade och vill balans.
Mm.
Ett diplomatiskt tecken.
Mm.
Vågen är då klassiskt att om någon är arg så blir vågen glad.
Mm.
Och om någon är ledsen så, ja, man håller på att balansera hela tiden. Mm. Och man gör det också i liksom kompisgäng. Jag känner att jag nog kan framstå som ganska balanserad om man träffar mig.
Mm.
Så får man liksom undersöka. Jag har ju månen i väduren. Knepigt tecken, mycket eld.
Ja.
Aggressivt tecken. Så att,
just det.
Mm.
Vad är det för väder? Jag försökte slå upp väder på Google. Det djuret finns ju inte.
Nej, det är jättekonstigt. Det är jättekonstigt.
Ja, förlåt. Men hur ser små vädursungar ut, tänkte jag.
Vem vet? Alltså. Vad är väder? Det är någon...
Men det är något gammalt ord som typ vuxit.
Ja, det måste vara någon typ.
Men passar inte en våg då passa ihop med alla människor?
Ja.
På ett obehagligt sätt om man är våg. Så det är bara att sätta sig med sitt skitstövleri igen så blir våg anpassar. Det låter
ja, nej, men våg är ett trevligt tecken som passar med de flesta faktiskt. Det måste jag säga. Jag sitter ju och hoppas då att vår dotter här som... Det är ju beräknat datum 5 oktober.
Mm.
Jag hoppas att vi ska pricka in vågen.
Okej, okay, ja. Inte... Eller börja där någonstans i oktober. Eller...
Ja, precis. Börja slutet av september och gå fram till skorpionen. Så att om vi går över tiden här, då blir det en skorpion.
Det vill du.
Nej, mardröm. Jag kan inte ha ett skorpionbarn. Inte som första. Nej, det går inte.
Passar bättre som småsyskon då, som ska rivåla och...
Ja. Exakt. Men det är frågan om det här säger dig någonting, alltså. Det,
Ja, det säger mig väldigt mycket. Jag känner att jag kan... I såna här sammanhang så är det ju... Det var viktigt det du sa, det här med att man helt enkelt behöver betrakta detta som någonting diametralt annorlunda. För jag stod häromdagen och tänkte så här, ja, men här är skåp. Ja, på vilket form av, om jag, ur mitt astronomiintresse, på vilket så här osannolikt sätt skulle du överhuvudtaget kunna passa in i den formen av världsbild? Liksom? Ja, det skulle vara månen då, som jag vet har tidvattenkraft ungefär så. Men det går liksom ungefär så. Så den måste omfamna det på ett annat sätt. Och då, men då är det inga problem. Då kan jag absolut göra det som en form av, jag känner gärna det här med dubbla känsligheten och liksom lite ödesmättade och det dramatiska sidan så att säga är ju så. Men det var fint att det liksom fanns en bild av min egen kluvnad i min egen känsla av, jag skulle säga, upplever mig när det kommer till konsten som å ena sidan, som världens snällaste elitist så att säga.
Mm.
Jag kan verkligen ta till mig av lättsamma i viss mån böcker. Men det är inte konst, att säga. Och det är, ta med fan, 99,9% av det som ges ut inte intressant. Det är inte intressant. Alla jag hör hemma liksom på blommorna som får blomma på ängen. Men jag är väldigt sträng när det kommer, för jag har ju en konstnärlig sida. Den är jättesträng, men den är ju meningslös att använda i vardagen. Du skulle inte kunna ha jobb om jag ska sitta och bara tycka illa om allting.
Men om du ska förstå det här lite idéhistoriskt, om vi talar till din rationella, mer manliga sida då, så måste du tänka att det här är liksom före Copernicus och Galilei.
Ja, just
det. Det här är geocentrisk världsbild, inte heliocentrisk.
Mm.
Det är liksom jorden i mitten, människan i mitten, och allt det här kretsar kring oss.
Mm.
Det är inte det här moderna att vi bara är utkanten av en stor galax och utkanten av något annat och utkant, utan det här är en idé om att du är i mitten. mm. av världen.
Det är ju spontant låter det som ett fantastiskt i så fall gåva till de människorna som levde då. För att vad jag har förstått så är liksom tanken på individen är väldigt sen i vår modern tid. På den tiden var det så att du skulle liksom ha tillmätas personlighet och känslor. Det låter väl som helt revolutionerande för en medeltida liksom, dräng. Eller liksom, att du var ju bara människa i kraft av möjligtvis vad du gjorde. Och att du gick till alltså, det inre var ju ofta bara förbehållt så att säga, kyrkan eller de kyrkliga. Var det inte så, eller? Man hade alltså uppenbarligen ett väldigt rikt inre om man pratade om sådana saker. Bilden vi har fått av den humanismen är ju liksom att humanismen och psykologin mer eller mindre uppfinner individen. Den finns inte innan nästan.
Ja, läs det här Augustinus på 300-talet och hans liksom självreflektioner. Han sitter ju och hatar sig själv på samma sätt som vi gör. Det är liksom ingen skillnad.
Nej.
Det finns, men nej, sen men så kanske det inte det var...
De få privilegierade som kunde liksom...
Ja, men så är det kanske då också
ja, det
ibland.
Kanske, ja, så är det. Ja.
Det är den här nidbilden av Jocke med sportbägen. Du vet, som jag, min mardrömsperson som...
Ja, du måste möta Jocke med sportbägen.
Ja, precis. Och så gör hans horoskop och han bara, vad fan, vad är det här för något?
Ja.
Stjärnor. Men du, jag ser en sista sak här. Där tror jag du kommer bli glad över. För att Jupiter är en väldigt viktig planet också. Det är en kraftfull planet. Det är där du har din mest okomplicerade styrka.
Någonting okomplicerat, det låter
bra. Det är bara rak och fin styrka. Och där har du ett hus som heter föräldraskap och relationer.
Mm-hmm.
Du är en jättebra pappa.
Tack, vad fina som börjar nästan gråta. Jag har aldrig hört det förr.
Du är också bra, det här låter lite larvigt. Du är bra på kärleksaffärer och står det inom parentes, sex utan äktenskap.
Ja, eftersom jag då precis blivit skild så fram emot detta.
Det är en positiv kurva här. Du kan ju tänka på att du har Jupiter här i då. Sex utanför äktenskapshuset.
Och man är både en bra pappa och bra på sex utan äktenskap.
Av någon anledning så hänger det här ihop. Mm. Och det är också sport finns i det huset.
Ja.
Jag har ingenting alls där i huset. Jag är ju värdelös på sport, men är jag då värdelös som pappa? Hoppas inte.
Men hur är det? Jag får titta nu. Du har ju, nu står det i stjärnorna.
Ja.
Vad har du?
Nej, jag har ingenting där.
Du har en öppen... ingenting blir bättre än någonting hemskt, eller?
Precis, ja. Precis. Så att ingenting betyder också någonting. Allting betyder ju någonting här. Men...
Det var otroligt roligt.
Jag förstår att det låter lite flummigt.
Nej, det är mycket att ta emot. Jag har inte blivit så här sedd sen jag...
Nej, men det...
Jag var liten när jag kom till den dramatiska sidan.
Ja.
Men... hur kan oxen och skorpionen samarbeta då? Det borde väl kunna liksom, eller?
Ja,
alltså, inte vara gifta du och jag.
Nej, men på pappret så är det ju inget bra.
Nej, okej.
Vi skulle verkligen inte kunna vara gifta. Det är nästan en omöjlighet.
Ja.
Och jag har ju haft några vänner som är skorpioner, men det har varit lite svårt. Jag blir väldigt, väldigt rädd för det här dramatiska.
Mm. Men vi får väl fortsätta då tills dramatiken bryter sönder vår begynnande.
Ja, alltså det är ju inte så dåligt att ha det som en dynamik i såna här typer av samtal. Jag kanske kan lära mig någonting av det helt enkelt.
Men du, apropå det här med sex utan äktenskap som du var inne på. Jag tänkte vi som föreslått ett ämne nästa vecka. Det har kommit någon avhoppad moderat som skrivit en stor bok om tantrasex. Som han har blivit,
Adelsson, jag läste någonting.
Pojken Adelsson så att säga. Ska vi ta och läsa den till nästa vecka och ge oss in i detta erotiska eländets katedral?
Jättegärna.
Ja.
För att jag har ju väldigt lite sex utanför äktenskapet enligt mitt horoskop, men däremot i äktenskapets hus, det sjunde huset, där har jag så otroligt mycket, kan jag berätta. Jag har både Mars, det vill säga den manliga styrkan, och Venus och månen.
Oj.
Allt det här har jag i äktenskapets och liksom den livslånga relationens hus.
Men nu är du inte gift.
Nej, jag är skild. Ja, jag skyller på Saturnus.
Ja. Ja.
Men spännande med den där tantrasexboken. För det är, visst, det finns någon djup andlig resa här i hans liv också.
Ja, det ska bli jätteintressant tycker jag. Och i förhållande till Jag bara till en snackis, så vi får ta upp den helt enkelt.
Mm.
Ja.
Men vi tar väl den nästa vecka då?
Ja, vi gör det. Tack för att ni har lyssnat.